Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro!
Då är det ett sant nöje att hälsa er varmt välkomna tillbaka till Calcio Amore. Jag heter Marcus Totti Biro och sköter den här podcasten tillsammans med oddsbaren Patrik Dutti och fantastiska tekniker Anton Avenäs. Vi sköter den även tillsammans med ett gäng andra personer naturligtvis. Som ni säkert vet i det här laget har vi ju då på Calcio Amore skaffat oss, kan man väl säga. Eller åtminstone då blivit erbjudna ett antal skribenter som är med och bygger vår samlingsplats, vår punkt i tillvaron för den italienska fotbollen. Gå in på calcioamore.se på hemsidan, fantastisk hemsida, där finns alla kröniker perfekt paketerade. De finns även länkade på vår Twitter, Calcio Amore heter vi där, och vi finns på Facebook också. Följer ni oss inte på alla de här forumen, så in och gör det, för att ni missar en hel del. Det är fantastiska nyheter som presenteras där i underbar grafisk form, gjort av allas vår Patrik. Och vi har även krönikerna levererade där och en nyhetsuppdatering av Guds nåde. Så fattar ni eller? Tack till Betfair som är med och gör detta möjligt överhuvudtaget. Tack till Slussens trafikskola och underbara trafikskolelärare, till lika AIK-aren Kenta som hjälper mig med att ta körkort. Och det ska han ha all heder i världen av. Med detta sagt så tänkte jag att vi i det här avsnittet skulle grotta ner oss lite grann i Il Ritorno di Ibrahimovic, nämligen Zlatan Ibrahimovic och hans olika positioner och roller genom åren i Italien. Vi börjar med ett Zlatan-dyk på en kvart 20 minuter kanske. Och sen så tar vi ett samlat grepp kring lite av omgången som spelats och så lite nyheter som avhandlas på det. Men vi börjar med Zlatan. Och man går genast upp i tonläge då. Det finns otroligt mycket åsikter, tankar, funderingar kring denna Ibrahimovic. Och jag tänkte vi skulle rikta in oss på det enbart fotbollsmässiga. Vi skiter i allting som han kör bilar eller spelar eller vad det är han håller på med nu för tiden. Flossar i amerikansk tv och allt vad han håller på med. Men i någon form av skräck och rädsla över att bli bortglömd. Så är han ju trots allt en av Sveriges bästa fotbollsspelare genom alla tider. Kanske den allra främsta som vi någonsin har haft. Och om detta så är det ju på något sätt egentligen ingen debatt, kan man väl tycka. Det beror ju på, det är svårt att jämföra tidsepoken när det gäller fotboll. Men om vi tar och koncentrerar oss på den italienska delen av hans gärning, så har vi ju då väldigt många svenskar som gått före honom i Italien. Grenoli naturligtvis varandes de tre största. Och de är de tre största i Italien fortfarande, tror jag, trots Zlatan. Trots Glenn Strömberg, trots Jonas Tern och några till som har härjat, Stefan Schwarz och några andra till också i Italien, så är de ju det. Och det är de olika anledningar. Dels så ska man komma ihåg det tidsmässiga epoken och det hela, nämligen när det gäller Italien efter andra världskriget. Ett urfattigt land, ett u-land närmast, totalbombat, hade valt fel sida i två världskrig. Analfabeter, det stora delar av landet kunde knappt läsa medborgarna. Det var ett stort och stökigt land. Det fanns potential, det fanns naturligtvis en livskraft och en möjlighet, men det var ändå ett otroligt krigstrött och krigshärjat land. Och det här hängde i under lång tid. Min farsa är född 1940. Kriget tog slut 45, det andra av världskriget som ni vet. Men under lång tid efter det, alltså 15-20 år efter det, så kämpade Italien, och kämpade egentligen fortfarande med, om man ser de olika regionerna och ser skillnaderna mellan Nord- och Syditalien till exempel. Men om vi går tillbaka till tiden på 50-talet, så är det då ett Italien som långsamt håller på att återhämta sig, långsamt håller på att bygga sig en ny identitet, långsamt håller på att skaffa sig också ett rykte runt om i världen som varandes ett fantastiskt industriland. Man har ju precis som Sverige haft en befolkning där många har flyttat utomlands. Många har sökt sig norrut i Europa, många har sökt sig över till Argentina, både många italienare. Väldigt många emigrerade som bekant till USA och sådär. Så att det är ett land med många medborgare utanför dess gränser. I dess gränser så har man är ett land hälften så stort som Sverige. Det bor 60 miljoner invånare där, så vi kryllar av folk överallt hela tiden kan man säga. Men på 50-talet så var ju Italien ett land som inte så överdrivet många såg på med speciellt stor respekt. Och att i det här läget då de här svenska spelarna väljer att åka till Italien och bli proffs. Vi ska komma ihåg också att Sverige faktiskt då var något av en storman. Man hade klarat sig undan kriget, man var en välfärdsstat av Guds nåde. Man hade ett välstånd som Sydeuropa bara, som hade blivit krigs, inte bara Sydeuropa utan stora delar av Europa som ju har varit inblandade i de här två världskrigen. Vilket Sverige hade på olika sätt blivit förskonade ifrån eller fegat ur ifrån, eller hur man nu väljer att se det. Men man hade alltså ett försprång när det gällde att bygga en stark demokrati och framförallt att bygga ett välfärdsland som man hade ett försprång som de andra länderna såg, om inte avundsjukt på, så åtminstone att det var med stor beundran och respekt och så. Så att Sverige var ett land som hade klarat sig undan två krig. Man hade fotbolls-VM som kom 1958 till exempel, då Sverige gick till VM-final. Så att, och i ett VM där Italien för övrigt inte var med, bara en sån sak. Och gången efter Italien missade ett VM 58, det vet ni ju när det var, nämligen 2018 just. Jämnt och bra. Så att det var ett land som man inte kanske kastade sina lyssnarblickar på direkt som proffs. Men att då de här svenska spelarna som kom ner redan där med Nacka, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl, Lidholm, väljer att komma till Italien. Och framförallt också, inte bara att man väljer Italien, utan hur man väljer att komma till Italien. Man väljer att göra det med stor respekt. Inte med onödigt fjäsk eller en massa bockande attityd, men man kommer dit med nyfikenhet, man kommer dit med en respekt för att det här är ett annat land. Det här är folk som har varit med om väldigt svåra, tuffa, svåra, jobbiga saker. Man kommer dit, man vill lära sig mer, man vill lära sig språk, man vill lära sig kultur, man vill lära sig hur mat var ju väldigt lätt att lära sig eftersom det var så jävla mycket bra mat. Men ändå, ni fattar, man kom dit med ett öppet sinnelag helt enkelt, och det där lever fortfarande kvar hos italienarna. När det gäller just de här Grenoliot, de spelarna som var tidigt in bland svenska till Italien. Det är alltså ingenting man kanske möjligen varje gång tar upp när man pratar om hur många mål Gunnar Nordahl gjorde i Milan. Eller vilken fantastisk människa Nisse Lidholm var. Hur mycket han har betytt för sättet att träna fotbollslag i Italien. Vilken respekt han hade med sig. Som sen också Sven-Göran Eriksson och Roberto Mancini som nu är i rakt nedstigande led från den här typen av tränargärning. Leder ju det italienska landslaget i fotboll. Och han är ju direkt följd av att ha levt under och tränat och lärt sig under en svensk, nämligen Sven-Göran Eriksson. Och icke att förglömma en svensk till, nämligen Tord Grip, som var med under Sven-Göran Erikssons tid i Lazio såklart, och som dessutom var en av gästerna, de första i den här podden. Om ni inte lyssnar på det avsnittet, gå in och lyssna på den store Tord Grip. Underbar människa på väldigt många sätt och vis. Men det här sättet att de här svenska spelarna kom till ett krigsskadat, krigshärjat, krigstrött Italien. Man kom dit, man hjälpte att bygga upp den italienska identiteten. Man hjälpte till med att bygga upp den italienska stoltheten. För icke, alltså att man ska inte på något sätt underskatta fotbollens oerhörda betydelse för återuppbyggnandet av Italien efter andra världskriget. Fotbollen hade varit stor där innan, men nu kom den att bli en samlande kraft. Den kom också att bli så småningom, men inte i början, men en delvis splittrande kraft. Med tanke på att det är ett sargat, splittrat land i Italien, det är man fortfarande med starka regionala skillnader. Det har vi pratat tusen gånger om i podden, så jag ska inte gå in på det. Men i början så var det enbart en samlande kraft. Människor hade någonting annat att bry sig om än hela tiden att, du vet, bombade städer, fattigdom, olycka, arbetslöshet, allt det där som kommer med krig helt enkelt. Och för att inte bara tala läka politiska sår, Italien var ju ett splittrat land även när det gällde hur man förhöll sig till kriget. Fanns naturligtvis Italien stred på tyskarnas sida under andra världskriget, men man hade också en otroligt stark partisanrörelse, alltså en motståndsrörelse inom landet mot nazister och fascister. Visst, man hade Benito Mussolini som ledare för Italien under en stökig period, men man hängde också upp Mussolini i en lyktstolpe och lät folk gå förbi och spotta på honom när han hade dött. Och det här symboliserar lite grann vilket typ av land Italien är. Och att då efter det här komma ner till Italien som de här svenska spelarna gjorde, komma från, du vet, ett land där det dryper av honung och mjölk på gatan ungefär. Det var ju så man såg på Sverige som på något sätt hade klarat sig undan alla de här krigen och det här eländet och den här fattigdomen. Att då som svensk komma ner och ha ögonen öppna, ha nyfikenheten intakt, ha hjärtat med sig och vilja vara en del av den italienska återuppbyggnaden av samhället, identiteten och stoltheten. Det glömmer inte italienarna. Därför är spelare som Grenoli så ofantligt stora fortfarande i Italien. Och jag hoppas att ni tar till er den här historielektionen nu, era jävlar, så ni lär er någonting den här novemberdagen. För det här är viktiga grejer för att man ska komma ihåg exakt vilken betydelse som fotbollen kan ha i ett samhälle. När den är som starkast, när den är som bäst, när den är som värdigast. Och det var den när svenskarna på 50-talet kom till Italien. Det sagt om det. 2004 var det väl, bodde jag i Italien under 2-3 månaders tid på hösten där. I ett avdankat gammalt badställe och skrev en pjäs och en roman och drack i stort sett varje dag. Men jag lyckades ändå få ut mig en hel del grejer. Det var på den tiden jag drack sprit. Det gör jag inte längre sedan 10 år tillbaka. Jag blev nykter 1 år efter den här resan för övrigt. Men 2004 satt jag på en avdankad bad. Det finns ingenting som är vackrare än ett avdankat badställe på hösten i Italien. Underbart på alla sätt och vis. Några av restaurangerna är fortfarande öppna. De flesta är stängda. Det är några tyska tjocka tanter i för små baddräkter som glider runt och dricker hälsovatten och sånt där. Och sen så var det vi. Och sen var det inte så många fler. Och det är ändå underbart varma sommardagar nästan, de här höstdagarna. Då bodde jag där och det hände 2 stora saker på fotbollen. Juventus hade värvat Zlatan Ibrahimovic från Ajax. Och Marcello Lippi hade blivit förbundskapten för Italien i landslaget i fotboll. Och började med en förlust mot Island, kommer jag ihåg. Då var Island inte så bra som man är nu. Men sen vann man, och sen just det, man hade VM-kvarmatch, kommer jag ihåg, 04 inför VM 06 då. Då hade man ju haft sitt EM 2004 bakom sig i landslaget. Sverige, Danmark, Doe för övrigt. Och man hade då bytt ut Trapattoni var det väl som ledde dem då. Och sen så hade då Marcello Lippi kommit. Och han hade ju då fått start Norge. De låg under med 1-0 mot Norge, men vände och vann där på Sicilien. Jag tror det var Toni som gjorde mål för Italien, så de vann första VM-kvalmatchen. Och så gick man till VM 06 och där vann man och blev världsmästare. Men det är en annan historia, det skiter vi nu. Det var intressant att följa ju Zlatan till Juventus. Det här var ju en tid när Serie A var verkligen på någon form av botten. Man hade ju en topp på 90-talet onekligen. Många pratar om den som att den var tog slut då. Så är det ju ingalunda. Vi ska komma ihåg att italiensk fotboll egentligen aldrig, förutom landslagsfotbollen som nu är på en ganska låg nivå när det gäller kvalitet. Men när det gäller hur ligan sett på sig, är det väldigt mycket format av medias version av var någonstans Serie A är. Är det svenskar i Italien, då är det många som bryr sig. Är det inga svenskar i Italien, då behöver man inte bry sig så jävla mycket. Men den italienska fotbollen i sig har legat väldigt högt konstant under alla de här åren. Under 90-talet naturligtvis så var man ju en liga som hade mest pengar. Det är inte det att Italien, det är lite så ska jag säga, att italienarna har tappat när det gäller en del saker i den italienska ligan och infrastruktur och pengar och arenor och hela den här skiten. Men det är framförallt så att de andra länderna, England, Tyskland, Spanien framförallt under de här åren från 08 och framåt, har lyft sig oerhört och fått högre status på sina ligor. Och sen har de även lyckats att bibehålla en del av de här kvalitetshöjningarna ekonomiskt och andra som de här länderna har fått på ett bättre sätt än vad italienarna lärde sig på 90-talet. För de blev lite fartblinda och tänkte att vi är bäst, vi kommer alltid vara bäst. Och man ägnade inte tillräckligt mycket tid åt att underbygga och sköta undervegetationen när det gäller framgångsdelen i det hela. Utan man tänkte framgång före framgång och jag behöver inte bry oss så mycket mer om någonting annat. Men det är ju inte riktigt så det går till. Hur som helst, så det var en spännande tid tycker jag att komma till Italien för första gången för Zlatan. Som kom till Juventus 04. Och det intressanta var ju då i och med att jag bodde i Italien då så kunde jag leva nära rapporteringen kring när han kom dit. Och det var väldigt mycket att det här är en superstjärna och han hade naturligtvis gjort en del bra grejer, framförallt det här magiska målet i Ajax när han rundar hela försvaret och håller på. Men även det som han hade gjort i Malmö i Sverige hade ju naturligtvis nått ner till Italien och det rapporterades med stor respekt och men väldigt mycket stor respekt för vad den här spelaren skulle kunna göra. Samtidigt hade han i fatet fortfarande att han var svensk, eftersom svenska spelare inte är speciellt bra tekniskt, tänkte de. Men okej, han har Balkanursprung, okej, vi får kolla vad det är för gubbe. Och återigen, ganska snabbt så är det ju så att Zlatan är en figur som älskar de stora scenerna. Zlatan är en spelare, människa som älskar att få strålkastarna riktade mot sig. Han är en av få spelare som kan stå på en annan stor spelares avskedsföreställning, Kennedy i Hammarby häromdagen, och tala om sig själv oavbrutet till 10 minuter för att hylla någon annan. Det måste man ge honom. Men det här, alltså Zlatans stjärnstatus var ju någonting som italienarna naturligtvis tog tillvara på direkt och insåg vidden av tidigt. Han gjorde naturligtvis väldigt mycket bra ifrån sig, vann ligan direkt med Juventus. Det här var ju en stökig tid för Juventus, vilket senare då briserade i Calciopoli. Men han gjorde avtryck direkt, han vann ligan direkt, han levererade direkt och han kom in och på kort tid blev en del av italiensk fotboll, och vilket gör och tycker jag också stryker under vilken otroligt stor världsspelare han är, att han är bland de 5-6 bästa i världen under den här tiden, kanske ännu färre som är bland de utnämningarna när det gäller honom. Vi kan se en kille som Cristiano Ronaldo nu som kommit till Juventus, han tog kanske en 4 matcher något innan han var inne i det. Zlatan behövde ungefär samma innan han var inne i det, och då var han ändå yngre när han kom och han hade inte samma erfarenhet som Ronaldo. Han hade Sverige och Holland, kom till Italien och han var som jord för de stora scenerna. Inte bara på plan utan även vid sidan av plan så visade Ibrahimovic vilken fantastisk fotbollsspelare han var, och han gjorde det på ett tidigt stadium, och det ska han ju ha en stor eloge och respekt för. Sen gick jag ju till Inter, och det här är intressant. Söndag den 18 maj jobbade jag på dåvarande Kanal Plus ihop med Jonas Dahlqvist, Jesper Husfeldt, Simon Bank, Nora Strandberg och några till. Och vi satt, och i paus hade ju Roma vunnit ligan för första gången på 7 år då. De vann ju ligan 0-1. Och 0-8 så har ju då, jag tror de mötte något lag nere på Sicilien, och jag sitter där i så jävla nervös, jag inte vet att jag ska ta vägen. Zlatan spelar inte matchen, en regn igen borta mot Parma va? Utan det är Roma helt enkelt som leder. Och det, då är det ju så att det är Roberto Mancini, och det är återkopplat till honom som jag var inne på tidigare. Det är han som tränar Inter under den här tiden. Det är ju så att Roma hade 1-0 genom Vucinic tror jag, som hade gjort mål mot Catania på Sicilien. Då har Roma 84 poäng mot Inters 83. Och det är bara 8 minuter in i matchen som Roma gör den grejen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Det står då 0-0, inte behöver vinna sin match, och det står 0-0 länge och väl. Inte tränar Mancini, inser vad som håller på att hända. 6 minuter efter paus redan byter han ut vänsterytten Cesar och satt in Zlatan Ibrahimovic. Svensken, som då inte hade gjort mål sedan januari, det hade nästan gått ett halvår, behövde bara på planen i 11 minuter innan han nätade. Tar emot en passning på mitten av planhalvan. Kåto går bort sig. Zlatan går några steg fram. Och sen bara dunkar han på Zlatan. Han ser ett stenhårt bollen inte i stolproten 1-0. Med 10-11 minuter kvar så är det Maicon, hans gamla polare, som gör ett inlägg. Och han stöter in 2-0 på volley. Fattar du eller? Med 5 minuter kvar sen på Sicilien kvitterade Catania mot Roma, så var saken klar. Inter vann ligan. Det här är alltså inte, du vet, det är inte vilken jävla gubbe som helst. Det här är alltså en gubbe som spelat då Juventus, vunnit ligan med Juventus, kommer till Inter som är hans favoritklubb. Han hade ju Ronaldo som idol, den gamle, och kommer dit, levererar, gör som det han brukar, mål och står och skäl ljus lite här och där. Men börjar alltså på bänken mot Parma i avgörande matchen när regniga, därför att han inte har levererat på ett bra tag. Kommer in och stänker 2 mål och gör att Inter vinner ligan och avgör hela den skiten på egen hand helt enkelt. Det är han som avgör den grejen. Fattar du vad jag säger till dig? Det är så jävla stort det är. Alltså han är så stor så att man fattar ju knappt hälften. Sen så har han ju då en otroligt fin säsong också i Inter med Mancini. Sen är det en grej med Zlatan. När man följer hans karriär och man ser liksom hela den här framgångsgrejerna och allt som är kring honom. Och det är ju det här med Champions League, därför att vad han gör då när han inte känner att han kan vinna Champions League med Inter, det är att han går till Barcelona. Det är nog inte bara därför, men det är svårt att säga nej när Barcelona kallar. Han kommer till Barcelona, men har ju då spelare där, Lionel Messi kan vi kalla honom för, som är den i särklass största stjärnan. Och det är inte Zlatan som är det längre. Och då blir det problematiskt. Dessutom går han inte ihop med Guardiola. Guardiola och Messi har säkert byggt upp någon form av relation som stökas till av Zlatan. Och Zlatan tycker att det inte är en speciellt bra grej att vara i. Han bytte ju ändå, får man säga, ganska uttryckligen, som en delpunkt var att jag lämnar Inter och går till Barcelona för att vinna Champions League. Okej, okay, fine. Då blir han alltså så att han i sitt nya lag Barcelona möter just Inter som nu tränas av Mourinho, och i ett semifinalsmöte som är alltså så jävla brutalt klassiskt att man fattar det knappt. Gå in och kolla på de två matcherna när ni får tillfälle för att se vad det var som gjorde exempelvis en kille som Mourinho blev en sån monumental mästare i taktisk fotboll. Hur som helst, den nya klubben han har gått till för att vinna Champions League, Barcelona, möter den gamla klubben Inter i en semifinal i Champions League, och Inter vinner. Slår alltså ut den nya klubben han har gått till, och sen går då Inter och vinner Champions League 2010 mot Bayern München i den där finalen. Och det är ju naturligtvis, om man tänker på det, en ren jävla mardröm. Nu har ju han dammat av sig det. Jag tror inte han har tillbringat de sista åren alltför många sömnlösa nätter med att fundera på den där grejen. Men för oss utifrån så är det ändå ett hack på hans linje. Att han bytte Inter mot Barcelona för att vinna Champions League. Och samma år han gjorde det så vann Inter Champions League. Barcelona utslaget av just Inter i semifinal 2010. Inter som vann både ligan, cupen och den inhemska då, och Champions League trippen det år 2010. Och det är bara en 8 år sedan. Det är inte så jävla länge sedan. Sen gick han ju då från Barcelona till Milan, och det är också intressant. För då stannar vi lite grann vid Milano. Han kommer ju till Milan. Och här någonstans har jag hans position som fotbollsspelare och människa utkristalliserats. Det har gått ifrån att vara liksom väldigt mycket kärlek, väldigt mycket tillit, väldigt mycket respekt har han alltid haft med sig, för att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men det här ständiga klubbytandet gör att han tappar i kärlek helt enkelt från människor. Nu tror jag att han högaktningsfullt skiter fullständigt i om folk älskar eller hatar honom. Det är inte därför han är. Han är där för att vinna. Och han har haft en helt annan agenda, en helt annan karta, en helt annat kryss på sin karta. Och det har varit att dit jag kommer, där ska jag vinna. Och i stort sett överallt dit han har kommit, eller överallt han har kommit, så har han vunnit. Om det så har varit Frankrike, Italien, alla italienska lag han varit, han har vunnit. Och han har vunnit skytteligan några gånger dessutom. Han har vunnit ligan, han har vunnit massa grejer i England, och han har vunnit i USA. Han har vunnit allting, och i Frankrike där han var också ett tag. Så han har en annan karta, så han skiter fullständigt i det. Men det intressanta är nu då när han kommer till Milan. Och då kommer han till Milan, och det är intressant därför att då hade vi Club Calcio i TV4. Och för oss som jobbar med italiensk fotboll så slåss vi alltid i underläge. Trots att vi kanske inte alltid gör det, så gör vi det ändå. Men medialt så är det ju så. Men vi hade en skön grej. Vi hade kvällen innan vår första överhuvudtaget premiärsändningen av Club Calcio någonsin. Kvällen innan blir Zlatan klar för Milan. Så vi la ju bara upp de bilderna när han landar där, och den jävla halsduk på axlarna, och sen så är det en massa rödsvarta galningar som tackar Gud för att han finns typ. Och den skiten kunde vi dra igång Club Calcio med. Det glömmer jag aldrig. Det är ett personligt minne för den mediala biten och hur mycket han betyder. Också under de åren när jag var på Expressen, jag blev signad dit från Svenska Fans 08-09 någon gång. Och var kvar där till 2015 när han gick till Paris. Jag var kvar, jag jobbade på Sportexpressen under alla de åren som Zlatan var i Italien i stort sett. Inte när han var Juventus, men när han var Inter och Milan då. Milano-perioden helt enkelt, som vi ändå har fokus på den här sändningen. Och det var enormt intressant att se vilket fantastiskt sug det fanns kring Zlatan. Samtidigt som det var något bekymmersamt då när vi hade kvällssändningarna Club Calcio. Vi hade matchen där Zlatan var inblandad, och det var, du vet, 300 miljoner. Ja, det var det ju inte. Men det var väldigt mycket folk som kollade. Och sen kunde vi ha Juventus Roma, eller du vet, Napoli Juventus, eller någon annan stor match. Juventus Inter eller något sånt där, derby d'Italia eller derby till Rom, och det var inte alls mycket folk. Men varje gång Zlatan, det var Milan Cagliari, så var det folk kolla på Zlatan liksom. Man kunde även följa det, kommer ihåg, på supporter antal supporterskap som lag hade. De flyttades med Zlatan, lite grann som Cristiano Ronaldo har nu, att han har fler följare själv än vad hela Real Madrid har som klubb till exempel. Han är ju ett varumärke, Zlatan. Inte lika stort som Cristiano Ronaldo. Så stor var han aldrig, Zlatan, nästan han var som bäst. Men han var otroligt stor, framförallt för Sverige var han stor. Och det här är viktigt, därför att han var en enormt bra ambassadör för italiensk fotboll i Sverige. Och han var också en otroligt bra ambassadör för Sverige i Italien. Men en grej som man märker när han tappar i status här, det är inte på hans fotbollsmässiga. För han kommer till Milan och Milan vinner, och han vinner skytteligan, och han är briljant på alla sätt och vis. Men han tappar lite grann i respekt med tanke på alla jävla klubbbyten han har gjort. Och som sagt, han skiter fullständigt i det, men det bör ändå nämnas i sammanhanget, för jag tror att det är viktigt. Framförallt för ett land, i ett land som Italien, så finns det med i beräkningarna att man vinner kärlek. Han är respekterad, han är fruktad, han är beundrad, han är delvis avskydd och allt sånt där. Han är väldigt lite älskad, det måste man ändå säga. Även i de klubbar där han har varit är han ganska lite älskad. Men allt det andra naturligtvis, respekterad, beundrad, fruktad och allt sånt där. Det som jag tror att han går igång på och att vara, det är han. Och det är han också för de lag han har spelat för och dess lags supportrar. Men det intressanta också i Milan är ju att han kommer till sin rätt trots att han är lite äldre. Det har gått nästan 10 år sedan han var i Juventus i början av sin italienska karriär. Så levererar han. Och en grej som är viktigare. Han börjar framförallt akklimatisera sig till det italienska livet. Det har han säkert gjort innan. Men det är under tiden i Milan som det verkligen befäst. Hans fru Helena verkar ju vara en fullständig Milanofrälst. Hon älskar stan, hon älskar modet. Hon älskar att gå runt på de här dyra affärerna med sina livvakter och shoppa. Han är som gjord för Milano. Han är som gjord för att spela ihop med en gubbe som Balotelli med Gattuso bakom sig. Han är som, och då pratar vi inte bara fotbollsmässiga kring Milan och hela det där laget de hade som var grymma och som vann ligan och allt sånt där, utan runt omkring det italienska. Han har det nära, han har själv sagt i intervjuer att Italien är mitt andra hemland, och då menades att fan, det är Milano, jag har haft 2 av mina 3 sessioner i Italien de senaste, och kanske mest framgångsrika också måste man ändå säga. Det var med Inter och sen då med Milan. Och det intressanta är att Milan-fansen ändå köpte honom som en otrolig förgrundsfigur, trots att det hade varit bara 1 eller 2 år, möjligen bara några antal säsonger emellan att han gick från Inter, sen gjorde han en sväng till Barcelona, kom till Milan då. Men Milan, för Inter-fansen var ju vansinniga på honom. Det finns någon straff där som jag såg på San Siro där han satte den mot Inter, mot Inter-klacken. Han går fram och bara dunkar dit den, och då var det ju som att det kröp i hela kroppen på alla människor på olika sätt alltså. Men det var en otroligt stor jävla händelse. Men det var också kul att se hur han togs om inte till sina hjärtan, så åtminstone att han blev en del av Milan under de här åren. Och jag tror det hade mycket att göra med hur han förde sig vid sidan av, hur mycket han respekterade stan, hur mycket han älskade att vara i Milano, som är en märklig stad, vi återkommer till det strax. Men just att vara en del av det italienska, och han har varit väldigt bra på det, att han anammar det, så det ska han ha all heder av. Så att nu då har det ju snackats en hel del om att han kanske är på väg tillbaks till Milan. Det har pratats om 2 olika saker framförallt, och en av dem är ju då naturligtvis det här gröna ljuset som UEFA sägs ha gett honom nu när det gäller stålarna och fair play-pengar och sånt. Det går att gå igenom. Och det tror jag är väldigt viktigt, för Milan handlar det väldigt mycket om sen nya ägare och sånt där, att man måste sköta ekonomin. Han verkar inte trivas i USA, de vill tillbaka till, och framförallt får jag säga det att finns inget bättre ställe att komma tillbaka till än Milan. Beckham gjorde det på ett skönt sätt när han kom dit. Han kan stan, han älskar stan, stan älskar kanske inte, men du vet, respekterar honom. Han skulle komma dit, gå ner något i lön, men få spela en riktig liga i ett land han älskar. Han kan arenorna, han kan maten, han kan kulturen, han kan stan, han kan fansen, han kan trycket på läktarna under ett Milano-derby. Han vet vad det innebär att åka till Roma och sänka Roma med viktiga mål. Han vet vad det innebär att åka till Neapel och spela match mot Napoli inför fullsatt San Paolo. Det där måste ju naturligtvis dra, framförallt nu när han ser att karriären håller på att ta slut, va? Den spelmässiga. Och då ska man ju säga det att Milano är, Italien är ju som sagt ett väldigt delat, splittrat, märkligt, konstigt, underbart, fantastiskt land. Milano är en väldigt speciell stad, en ganska ful stad för våra italienska mått mätt. Det är inte någon stad där man glider runt sådär nyförälskad och hittar små platser i solen när man sitter och dricker kopp te. Det är mer en sån här novemberstad där man kurar och det känns som att regna fast det inte gör det. Typ så är Milano. Men det är en stad som växer efter ett tag om du ger den några chanser. Och framförallt om du är där med Thomas Nordahl och han visade runt i den gotiska domen där. Shit, då är du helt frälst sen på olika sätt. Men det är en stad onekligen som kräver en del av en. Och det är också en kärv stad, men kommer du innanför pansaret så är det en otroligt varm stad, en vacker stad, god mat, fin kultur. Det är en stad där du företrädesvis ska ha mycket pengar för att trivas riktigt bra. Det är en stad som både värdesätter yta och pansar, men också det som finns bakom ytan och pansaret. Alltså är det en stad, om ni har lyssnat på ett poetiskt öra nu, som funkar exemplariskt jävla bra för en gubbe som Ibrahimovic. Därför hoppas jag och tror jag innerligt att vi kommer få se Il Ritorno di Ibrahimovic fram efter nyår någon gång här. Det vore fan, jag vet att det är ganska långt kvar, men det vore alldeles jävla underbart, fantastiskt, om det blev så på det sättet. Så där handlar ni den kortare versionen av Zlatan till Italien. Vi ska gå igenom lite andra korta grejer också. Det gäller ju då de nya på Calcio Amore. En heter Zvonko Katic och skriver ur Milan-perspektiv. Fantastiska kröniker, missa inte det. Nyheter som också finns presenterade på vår Facebookgrupp och på vår Twitter och på hemsidan calciamore.se, det är att Miljan Skrinar, Inters fantastiska försvarsspelare, närmar sig nytt kontrakt. Inter förhandlat med mittbacken sedan i somras men inte nått någon överenskommelse. Men Inter News uppger nu att man kan tänkas möta varandra halvvägs då båda parter vill hitta en lösning. Och låt mig säga så här när det gäller Skrinar, att det är en av de bästa försvarsspelarna i världen just nu, så Inter gör väldigt rätt i att anstränga sig något där. Monchi, Romas ansvarige där, är ju attraktiv på marknaden. Gazzetta dello Sport skriver att 4 europeiska storklubbar ute efter honom. Manchester United, Barcelona, PSG, Atletico Madrid har visat intresse, fattar du eller? Det finns dessutom då en klausul som möjliggör för Monchi att lämna Roma för en fastställd summa. Och som det har gått för Roma nu så finns det ju riskmöjlighet, lite beroende på hur man ser det då, att han försvinner från Roma. Jag vill nämna det om Svoko Katic som skriver krönika, att han skriver många och grymt bra skrivna kröniker. Gå in på calciamore.se eller klicka er in på krönikerna via Calciamores Twitterkonto så hittar ni. Finns också Swish-konto som är 123-677-9953. Där man kan supporta den här podden. In och gör det. Vi går på hörntänderna om jag ska vara ärlig. Det är tufft som fan helt enkelt att hålla det här vid liv med den ambitionsnivå vi har. Så vi behöver några hundralappar i månaden för att det ska gå runt. Gå in på Twitter och Facebook och kolla där så ser ni Twitterkontot, eller förlåt, Swish-kontot som ni kan lösa det på. William Kilberg heter en annan utav våra krönikörer också som jag tycker att ni ska ta och titta på. Vi har även Emil Karlsson och vi har en hel del andra, så att det finns mycket att ta del av när det gäller krönikeform. När det gäller lite nyheter också så är det ju intressant. Vi tog upp det i Calciamore TV. Vi sände TV på Facebook förutom för övrigt varje söndag klockan 20. Det sägs att det är ett byte intresserat möjligen. James Rodriguez i Bayern mot Dybala från Juventus. Att de två helt enkelt skulle byta lag. Vi får se hur det blir med den grejen. Fler nyheter som finns också rapporterade från Calciamores Twitterkonto, förutom att det är många, vi har ju stort fokus på att vi vill så gärna ha Zlatan till Milan, så att var tredje nyhet vi lägger ut handlar lite grann om att fan, det är dags för Zlatan att komma till Italien och till Milan igen. Vi får ju se hur det blir med den saken. Men vi tänkte att vi skulle gå igenom omgången också. Vi tar ju gårdagskvällens match. Dramatiskt blev den. Milan vinner. Roman Fakinioli som vi kallar honom. Igen ett sent mål. Fick ta till VAR för att avgöra. I 97:e minuten så gör Milan 2-1. Och det som Gattuso sa, Gazzetta dello Sport, tror jag det var idag, att vi var inte så jävla värdelösa då och vi är inte så fantastiska nu. Vi jobbar på. Och det är ju för att vara Gattuso det mest balanserade man har hört den karen säga på en evighet. Men det ligger en del i det. Nu är man bland de 5 i topp i Milan och det här snacket om att man ska byta ut Gattuso, han levererar ju bevisar gång efter annan. Inte bara det, han har ett lag och spelare som verkligen tycks vilja spela för och åt och med honom och vinna de här segrarna till Milan. Det är enormt betydelsefullt för Milan att de har Gattuso. Jag älskar den även. Jag hoppas han blir kvar i internationell toppfotboll länge än. En annan gubbe som dock kan få det svårt, en annan favorit är ju Pippo Inzaghi som med Bologna fick stryk 1-2 mot Atalanta. Vi får väl se vilket tålamod de har. Jag tror att just för att det är Bologna så finns det, där har ju ganska en historik om att inte ha speciellt långt tålamod, samtidigt som just Filippo Inzaghi trots allt är ju som bekant, får man ändå säga, inte är vem som helst. Frågan är väl om han kanske får lite extra tid med tanke på att han är Pippo Inzaghi, och det får man ju för fan ge honom i så fall, det måste man ju säga alltså. Vi ska kolla lite grann bara på resultaten också då, avslutningsvis, om vi hinner med den grejen. Jag ska kolla, ja men det gör vi väl delvis lite. Värt att notera är ju att Torino körde över Sampdoria med 4-1 borta. Lazio krossar Spal hemma. Napoli kör över Empoli 5-0, lika mycket Inter som vinner 5-0 hemma mot Genoa. Genoa som haft två tunga grejer mot Milano-lag, fick stryk sent mot Milan. Vad jag skulle säga innan när Romagnoli avgjorde även matchen, den uppskjutna från första omgången där, mot Genoa hemma. Och sen så åkte Genoa till Milano igen i helgen för att möta Inter, fick stryk 5-0. Juventus vann, Cagliari 3-1, inte så mycket att snacka om den grejen. Roma fick 1-1 borta mot Fiorentina efter en massa konstiga VAR-grejer. Gå in och kolla på Calciamore TV från i söndags om ni vill höra vad jag tycker om den grejen. Det ligger kvar på Facebookgruppen, både min och Calciamores. Så är det. Och så hoppas jag att ni är med oss. Jag tackar igen Oddsparen. Tack till Patrik Dutti. Tack till Anton Avenäs. Tack till Slussens Trafikskola. Tack till Betfair. Tack till alla de här killarna som är med och bygger Calciamore-sidan. Gå in där, stöd oss med en 100-lapp, en 1000-lapp, en 10, en 5, vad ni har råd med eller inte. Så att vi kan fortsätta hålla den här astronomiskt begåvade jävla farten som vi håller just nu. Tack till Acast också och Betfair som sagt, där vi är med och gör poddarnas kamp som ni har hört innan här. Och så fanns Zlatan, eftersom jag vet att du lyssnar på detta, skit i resten, gå till Italien, återvänd till Milano som den jävla kung du är, dominera den istället för att sitta i jävla hamburgerlandet, det där pajaslandet där borta i popcornvärlden du vet, och bara dominera. Kom tillbaks till Europa, kom till Italien, kom till Milano och äg tillvaron igen. Fattar du vad jag säger till dig? Det är viktiga grejer detta. Okej, okay, bra. Ci vediamo a Milano, a presto, jävla Zlatan. Bra grejer är det. Tack för att ni har lyssnat. Och så hörs, och strax, så hörs vi snart igen. Arrivederci.
Keeper, this man a fire. Zlatan Ibra football hit man fi hire. High kick, high flyer, style and bad. On and I play skills. What you think if from Rose go to Paris?
Ibrahimovic.
We
top Zlatan man.
Si, callejero footballero, high the idem of three. It's the Swedish bad man, no reach in a Balkan. Sign get a youth man, bigging up Zlatan. Top Zlatan who has started in the street.
Zlatan Ibrahimovic.
Score for six different teams in Champions League.
Zlatan Ibrahimovic.
Self-made millionaire in the top elite.
Scored for Ajax in 2004. Or that one against England, bicycle kick like Taekwondo. Representing for Utah over the world, no matter where go. So go and push up all the light up and get ready for the Ibra show.
Top shot who has started in the street.
Zlatan Ibrahimovic.
Score for six different teams in Champions League.
Zlatan Ibrahimovic.
Self-made millionaire in the top elite.
See that, he can't believe that, I need a year for Ibra, representing for Utah all over the world, no matter where go, so go and push up on the light up and get ready for the Ibra show.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.